Förra söndagen så pratade jag om det faktum att Jesus alltid talar i liknelser. Inte så att han ofta talar i liknelser, det står att han alltid talar i liknelser. Och inte bara talar i liknelser, han handlar i liknelser också. Det vill säga att de saker som han gör blir då var för sig olika tecken på att han har faderns mandat att tillsäga världen frälsning. Och som ett exempel på just det här, hur det fungerar med liknelse och hur man tolkar, så nämnde jag en annan liknelse som han håller, nämligen om att den han säger att himmelriket är som ett senapskorn. Och det var märkligt, utan att vi egentligen planerade detta, så visade det sig att detta är då dagens text då. Så då kan jag bara fortsätta på föregående söndags tema. Och så här lyder den här texten då, det Matteus evangeliet 13 kapitlet, vers 31-33. Jesus lät dem höra en liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ganska intressant det här egentligen, därför att ett senapskorn är väldigt litet. Jag tror jag hade ett här någonstans. Så litet, så där var det. Så här har vi det, ett litet senapskorn. Så litet är det. Och jag tänkte jag kastar det till dig Sigrid, så tar du emot det. Där.
Åh,
vad bra. Alltså, det vet vi vad det är. Någonting mycket, mycket litet, men som ändå är fullt av liv och kraft. Och då kan vi fråga oss så här, då är det intressanta kanske, vad är då himmelriket för någonting? Vad är det för någonting? Ja, vi brukar ju använda det här ordet i dagligt tal, va? Vi kan säga att det är himmelriket som jag läste någon sån här seriestripp för ett tag sedan. Det stod det att himmelriket för hundar, det är en tillvaro av bara köttben och brevbärare. Och man brukar säga att himmelriket, det är någonting som är osannolikt lyckat, va. Ibland kanske till och med något som är rent av för bra för att vara nyttigt, va. Det är rena himmelriket, säger vi, när vi eller någon annan plötsligt får obegränsad tillgång till det man mest av allt vill ha. Alltså, man skulle kunna säga att i dagligt tal i vårt sammanhang så är det kanske snarare en metafor för maximerad lycka. Något plötsligt gränslöst positivt som kommer till oss. Men det är inte det som Jesus menar faktiskt. Utan när han talar om himmelriket, han använder ju faktiskt också ett annat begrepp för samma sak, nämligen Guds rike. Och för de judar som lever där på den tiden när Jesus talar om det här saken, så är det ett känt begrepp. Och det har egentligen inte så där förskräckligt mycket med den här euforiska lyckan att göra, utan beskriver snarare ett tillstånd som är säkert. Framförallt som är rättssäkert, där det är rättvist, där alla får sina grundläggande behov tillfredsställda. Och i den judiska traditionen så var det här någonting väldigt konkret faktiskt. Det var någonting som skulle upprättas här på jorden faktiskt genom att en kung, Messias, skulle komma och skapa ett fredsrike med politisk och religiös makt. Och det var inte så konstigt att man önskade så. Alltså Israel hade under nästan hela sin historia levt under olika ockupationsmakter som hade förtryckt dem. Och vid den här tiden så var det romarna som gjorde det. Före dess hade det varit både perser och assyrer och babyloner och Alexander den store och en massa olika män med makt. Och man längtade så mycket efter ett fritt samhälle där man själv kunde leva utan påverkan av fiender. Där Guds lagar och de principer som förbundet mellan Gud och människa påbjöd att det skulle få vara så. I väntan på det så blev templet viktigt. Ett stort hus byggt av stora stenar och där det gick omkring fullt med skäggiga präster och utförde riter som var noga föreskrivna i Guds lag. Och allt det här, den judiska lagen, tempelkulten och allt det här blev så viktigt, för det manifesterade himmelriket eller Gudsriket på en plats i en värld som man i övrigt ansåg uppfyllde väldigt lite av den varan. Tempelkulten fick gälla tills vidare, men en dag som han, en dag kommer denne kung att dyka upp och Guds rike, den fullkomliga teokratin, ska ta form i den här världen. Det där, säger Jesus, stämmer inte alls. Guds rike, säger Jesus, Guds rike kan man inte bygga med sten och murbruk och politik och makt och så här. Inte kan någon ens peka på det, säger. Man kan inte peka på det och säga att där är det eller där är det inte. Därför att Guds rike, säger Jesus, det finns inom er. Inom er, var och en. Finns Guds rike. Det går inte att bygga det med stark makt. Det sitter inte i lagar, det sitter inte i stora byggnader av sten. Det representeras inte av lärda män med mycket skägg, va? Utan det är någonting alldeles eget. Det är en egen kraft som finns i vår skapelse och den bor in i människors hjärtan. Det är tillstånd, en kraft, ett löfte snarare om att Gud vill skapelsen, världen, människan väl. Guds rike är kärlek och inte våld. Guds rike är sanning och inte beräknande makt. Guds rike är nåd och barmhärtighet och inte dömande instanser. Och det är någonting som växer fram inifrån. Det är som ett senapskorn, ett mycket, mycket litet senapskorn, och en människas hjärta, hennes inre andliga varelse, är den jordmån där detta planteras och det växer till och det växer till och det genererar frukt. Och det här är en bild, som sagt, en liknelse, eller hur? Och därför är det väldigt svårt att säga exakt vad det är som sker med oss. Men det som är uppenbart ändå i den här liknelsen tycker jag är oerhört trösterikt eller väldigt glädjande till och med. Nämligen att en ytterst liten, nästintill osynlig insats av tro så kommer detta Guds rike oss till dels. Man kan dra många slutsatser av det, tror jag, om man vill det. Och det är nog tillåtet att göra det också. Den här texten och liknelsen är ganska vid mening öppen för olika tolkningar, och det var nog också avsikten som Jesus hade. Men jag kan åtminstone presentera en slutsats som jag har dragit av detta. Och det här har jag sagt någon gång förut också, nämligen förakta aldrig de små sammanhangen. Underskatta aldrig de små insatsernas betydelse. Vi fokuserar gärna på det som är stort och kraftfullt, eller hur? Stora händelser i världen. Stora verk som stora människor utför. Och så ser vi kanske till och med visst förakt, eller kanske rent av skam ibland på de små, det lilla som så att säga, sammanhang där vi verkar och finns. Och vi önskar att vi vore mer eller större. Det är ingen bra slutsats. Jag ska ge några exempel på varför. Vi kan till exempel ta kyrkan som ett exempel. Som enda organisation i världshistorien, som enda, ska jag säga, sammanhållen kraft, verksam, fortfarande verksam kraft, har den överlevt i 2000 år. Det finns inget annat. Ingen rörelse, ingen idé, ingen regim, ingenting som har överlevt så länge. 2000 år. Vad beror det på? Varför? Beror det på de stora besluten som togs under de viktiga kyrkomötena? Där inte vi fick vara med, utan de stora männen och vi små kvinnorna. Eller är det de stora reformationerna, de stora väckelserna, dessa vågor av rörelser som har kommit och gått genom historien, som vi till och med har varit med om i vår närtid här i vår omnejd, vår bygd. De stora väckelserna, dessa vågor då? Nej, det är det inte. Det är det inte. För hur stora de än är, de här vågorna, så har det just alltid varit vågor som kommit och gått. Och det som har burit kyrkan genom historien är inte de här topparna av händelser, utan det som har skett däremellan när ingenting hände. Alla dessa människor som troget verkat i de små sammanhangen, trots att det inte pågick vare sig reformation, revolution eller väckelse. Det är inte de stora händelserna som har varit avgörande för att kyrkan har överlevt i 2000 år. Det är de små händelserna. De här som ständigt sker i det lilla, i de långa perioder däremellan. Det är det som har varit helt avgörande. Om man på samma sätt går till sitt eget liv, eller jag kan gå till mitt eget och fråga, vad är det för faktorer som har fört livet framåt liksom? I verklig positiv mening. Och då kan jag bara konstatera för egen del att det är en räcka. Det är en räcka av hundratals, kanske tusentals små situationer som har avgjort vart mitt liv har gått för väg. Människor finns det där under vägen som har tröstat, som har uppmuntrat, som har förstått små tecken på vänskap, kärlek, uppskattning, samtal, goda råd, idéer som har bollats och förmedlat över otaliga koppar kaffe. Det är det som har burit, va? De stora händelserna har sedan alltid varit ett resultat av detta. Men det lilla har alltid varit det bärande och primära. Den mest avgörande personen, den mest helt i särklass mest avgörande personen för min egen väg till tro, det var ingen präst eller pastor eller biskop, det var inga katedraler eller väckelsemöten, utan det var en liten och mycket tystlåten tjej som jobbar på Dafgård när jag jobbade där. En tjej som jag normalt sett skulle ha ytterst lite gemenskap med på den tiden. Hon var pingstvän ifrån skogarna norr om Mariestad och hade kanske inte så stor erfarenhet av livet i övrigt. Vi talade överhuvudtaget inte samma språk. Våra värderingar, våra verkligheter hade ingen gemensam nämnare där och då. Men hon var den enda, och jag säger enda, på min avdelning där jag jobbade som uppfattade signalerna från en andlig sökare och förstod vad det var och färde. När jag utan resultat, utan att det svarade, försökte att diskutera de här frågorna med mina andra polare, så såg hon det ingen annan såg. Hon hörde, uppfattade det ingen annan uppfattade. Min sann, jag tror killen där håller på och söker Gud. Eller tvärtom kanske. Jag tror min sann att Gud söker den där killen där. Hon gjorde inget särskilt. Hon stack till mig lite saker, ibland böcker, någon bok, musikkassett, tidningsartikel som hon undrade om jag ville titta och läsa och tycka någonting om. Och jag slukade allt begärligt. Och sen tog hon sig tid att lyssna till mina frågor och mina uppblåsta idéer om saker och ting. Följde troget med mig ut varje rast när jag skulle ut och röka och stod där med mig och huttrade i blåsten utan att hon ens behövde, och svarade troget så gott hon kunde på alla frågor jag hade. Jag fick tyvärr aldrig tillfälle att tacka henne som jag borde. Jag vet inte var hon tog vägen heller. Men hade hon inte varit där hon var då, så hade jag inte varit här nu. Så är det. De här små senapskornen då, va, av ord, av handlingar som vi strör omkring oss hela tiden, ideligen. Jag tror inte ens att vi alltid är medvetna om det, utan vi gör och vi säger det vi brukar göra och säga bara. Men det får betydelse. Det får ibland väldigt stor betydelse. Jag nämnde det att vi nu har beslutat att vi ska bilda en ny församling ihop med Kolansö. Och när det gäller den organisationen, alltså bygget som sådan, så har jag inga överdrivna förhoppningar om vad det ska leda till. Det mesta kommer väl att rulla på som förut, antar jag. Och rent kyrkohistoriskt så är väl händelsen kanske till och med mindre än ett senapskorn. Men vi hoppas ändå att vi ska kunna bredda engagemanget något lite. Men så här är det med Guds rike. Vi bär det med oss, inom oss, var och en. Och alla de här små insatserna som vi trots allt alla gör kommer att ha sin givna plats där, oavsett vilken väg vi går. Det kommer att ha sin givna plats, och det kommer också att resultera i det sin givna plats den dag då Guds rike enligt Guds löfte bryter in fullt ut i denna vår värld. Tro mig.